better last with you. Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Ja, kära poddlyssnare, idag är dagen då vi börjar ett 2 episoder långt tema inom ett ämne som vi båda brinner mycket för. Och det är ju psykisk hälsa hos barn. Vi har 2 avsnitt, eller ni har 2 avsnitt att vänta med både en psykiatriker som är fokuserad på ätstörningar
och en psykolog som är nischad och specialiserad inom trauma hos barn och hur olika kriser på livet kan påverka oss och vilka kriser som leder till en psykisk trauma och kanske även en posttraumatisk stressreaktion.
Ja, även känt som PTSD. De här avsnitten har varit så spännande att få spela in och gästerna har varit otroligt inspirerande båda två.
Verkligen.
Och först ut kommer vi ha nu Elisabeth Wendt som är psykiatriker inom barn.
Och även inom vuxen, men hon kan både och båda delarna och forskar också på ätstörningar.
Ja, hon kan så otroligt mycket och jag har så många frågor som jag är nyfiken på att ställa till henne. Vi båda har ju en ganska speciell relation till ätstörningar, just det området. Och ja, en fråga jag är ganska nyfiken på är det här med hur ska man göra om man ser någon i en offentlig miljö som man tycker verkar kanske, man misstänker att här är det någonting som inte riktigt är rätt till. Man kanske ser att någon är väldigt, väldigt smal.
Känner sig orolig, undrar vad man ska göra.
Jag
undrar, vad är det som egentligen, för vissa faktiskt dör av ätstörningar och anorexi exempelvis. Och jag undrar, vad är det egentligen som händer?
Ja, i kroppen. Det är spännande. Vi ser vad de har att säga.
Ja.
Välkommen Elisabeth Wendt.
Tack så mycket. Hej.
Vad roligt att ha dig med. Jag tänker starta med en lite så dagsfråga. Hur har din dag sett ut idag?
Ja, det har hänt både det ena och det andra, men sammantaget en väldigt bra dag med handledning och studenter och ja, vi håller på att starta upp en studie så där vi försökte installera program, mjukvaror och sånt där. Men allting har gått ganska bra.
Härligt. Så inga patientmöten just idag kanske, eller?
Nej.
Ja. Du jobbar ju som barnpsykiatriker, eller hur?
Jag är både specialist i barnpsykiatri och vuxenpsykiatri. Men jag har en professur i vuxenpsykiatri med inriktning mot ätstörningar. Så där befinner jag mig nu, att jag arbetar med vuxna. Men större delen av mitt yrkesliv har jag jobbat inom barnpsykiatrin.
För vi hade en diskussion här, hur det är. Blir man först psykiatriker för vuxna och sen gör en specialisering för barn, eller hur funkar det?
Eller blir man barnläkare först och sen specialiserar man sig på psykiatri inom barn?
Ja, men det är jättebra att ni frågar det, för att det brukar jag säga på kursen i pediatrik och barn- och ungdomspsykiatri, att barnpsykiatri är en egen specialitet och när man är legitimerad läkare så kan man välja det som ett ST-block. Och eller ska man välja då vuxenpsykiatri som ett ST-block. Så man behöver inte, det är ingen subspecialitet, utan det är en egen specialitet.
Spännande, jag hade ingen aning.
Ja.
Precis, men frågan är väldigt relevant, för i vissa andra länder så ska man först bli vuxenpsykiatriker innan man går vidare och blir barnpsykiatriker.
Ja.
Hur var din väg dit? När visste du att du ville jobba med barnpsykiatri och hur har din resa från att varit en ungdom som sen har då pluggat läkare, hur har den sett ut?
När jag gick på gymnasiet så ville jag nog helst bli psykolog. Men så kom jag in på läkarprogrammet och då blev jag väldigt tveksam om jag skulle hoppa på det eller inte. Men då gick jag faktiskt iväg till ett par där båda var psykoterapeuter och rådfrågade dem, och då sa de att ja, men bli psykiatriker istället, för då kommer du ha sista ordet. Så är det kanske inte i alla sammanhang. Men det gjorde att jag ändå bestämde mig för att börja läkarprogrammet för att sen bli psykiatriker.
Vad häftigt att veta. I princip låter det som att du i så fall visste det, vad du ville göra för ST redan när du hoppade på läkarprogrammet.
Ja, faktiskt.
Det känns unikt.
Ja, men så kan det vara, men det var ju mycket som var roligt under tiden också, och inte minst under AT, till exempel kirurgi och sådär, tyckte jag var kul.
Okej. Idag vi kommer rikta oss lite mot just ätstörningar hos ungdomar. Du forskar inom det ämnet. Hur kom det sig att du ägnar så mycket av din tid åt just det ämnet?
Ja, när jag började forska på ätstörningar så trodde jag ju att jag skulle kunna lösa ätstörningarnas gåta, alltså varför får man framförallt anorexia nervosa. Det var också så att när jag gick i skolan så var det flera stycken som insjuknade i anorexia nervosa, och jag tyckte att det var i vissa fall väldigt märkligt vilka som fick anorexia, och det gjorde väl att jag tyckte att det var väldigt intressant.
Och om vi ska gå in på diagnosen anorexia nervosa för lyssnarna som vissa kanske inte kanske har hört talas om det men inte känner till exakt vad det är. Vad innebär diagnosen anorexia nervosa?
Precis, när man ställer diagnosen så ska det handla om att man äter alldeles för lite så att man svälter sig helt enkelt. Och då så är man vuxen så ska man också då hamna i undervikt, och om man tänker i BMI, body mass index, så ska man ha ett body mass index under 18,5, för det motsvarar undervikt. Sen krävs det också att personen ska ha en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller att bli tjock, trots att han eller hon är underviktig. Och det tredje som krävs, det är att du ska ha en störd kroppsuppfattning, att du upplever att armarna är tjocka fastän de är pinsmala, eller att rumpan är stor fastän den absolut inte är det. Det kan också, om man inte har den här störda kroppsuppfattningen, så krävs det att självkänslan är överdrivet påverkad av kroppsvikten och kroppsformen.
Så anorexia är ju då också en av diagnoserna som finns i den här gruppen ätstörningar, eller hur?
Mm, stämmer.
Vilka fler har vi inom gruppen ätstörningar?
Då skulle jag vilja framhålla de vanligaste, och det är den som heter då bulimia nervosa, där du ägnar dig åt hetsätning, och då ska du ha, det ska förekomma minst en gång i veckan under en 3-månadersperiod för att man ska få diagnosen bulimi. Och förutom att du hetsäter så har du också det som kallas för självrensning, ett lite svårt ord. Men det vanligaste när det gäller självrensning, det är att du kräks helt enkelt efter en måltid för att du inte ska gå upp i vikt efter att ha hetsätit. Men det kan också vara så här att du använder lavemang eller laxermedel för att inte gå upp i vikt.
Jag tänkte på det du sa i början där, att du blev intresserad av just anorexi när du märkte i skolan att det var vissa personer som fick det. Har vi några personer som är mer benägna att drabbas av just anorexi? Ja. Man hör ju oftast liksom att redan i högstadiet att man beskriver att det är en duktig flicka som ofta drabbas av anorexi. Stämmer det, och finns det något lite djupare beskrivning av personlighetstypen?
Ja, men det är en väldigt bra fråga, och man kan säga att den stora riskgruppen, det är flickor i tonåren, och en orsak till att flickor drabbas just i tonåren, det är när man kommer in i puberteten så ändrar sig kroppen väldigt mycket. Man får ju former på ett helt annat sätt, och det här ska då flickan som kommer in i puberteten på något sätt acceptera. Och jag menar, det är en annan självbild som man plötsligt ställs inför, att nu ser kroppen ut så här. Och det gör att många försöker banta. Och bantning är den vanligaste inkörsporten till att man utvecklar anorexia, men också bulimia nervosa. Och det du nämnde, det här med att det är den duktiga flickan. När det gäller just psykologiska faktorer så är just en riskfaktor det här med att man har perfektionistiska drag. Att personen själv har väldigt höga krav på sig och tänker att jag måste ha alla rätt på franska provet och så vidare. Men det finns också en annan form av perfektionism som är vanlig, och det är att personen tänker att mamma och pappa förväntar sig att jag ska vinna DM i tennis, eller de på skolan tycker att man ska se ut på det här viset, då måste jag leva upp till det. Sen kan det hända att mamma och pappa inte alls har de kraven, men in i huvudet på den här tonårsflickan så finns de tankarna och idéerna.
Och då så nämnde du ätstörningar då, anorexi och bulimi. Men en sak jag har funderat på är kring ortorexi. Mm. Om jag har förstått det rätt så räknas det fortfarande inte som en diagnos. Men är det någonting du tror vi kommer se framöver?
Ja, för ortorexi, det finns inte den här diagnosmanualen som vi använder oss av som heter DSM-5. Och det är så att det begreppet myntades på slutet av 90-talet av en läkare som skrev en artikel i Yoga Journal. Och där beskrev han att det helt enkelt handlade om personer som lägger stor vikt vid vad man äter, utifrån att man ska inte ha några tillsatser i maten, att man ska tänka på att det ska vara närproducerat, det ska inte vara besprutat och så vidare. Man tänker på hur det har transporterats och så där. Och att en del tänker så mycket kring detta att man måste leva rätt då utifrån vad man äter och så, att det uppfyller personens hela liv, alltså livsföring. Man är, alltid går åt till att anpassa sig efter det här då. Och då kan det bli väldigt fel, man kan få näringsbrist av det, man kan magra av, det kan påverka en både psykiskt och fysiskt faktiskt. Men det som många i dagligt tal tänker ingår i ortorexi, det är att man övertränar. Men begreppet från början och internationellt hade inte alls det i åtanke, utan enbart det här att personer som är väldigt måna om att äta rätt utifrån olika regler och så. Så man skulle kunna kalla det för en ätstörning, men det är ingen psykiatrisk diagnos. Men skulle de här personerna då bli underviktiga så kanske de uppfyller diagnosen anorexia till exempel.
Jag funderar på det du sa tidigare om att just att anorexi börjar ofta med bantning. Det är ju otroligt många tjejer, alltså redan från unga ålder, som bantar, och desto högre grad vuxna som alltid pratar om att man ska komma i bikiniform och så. Men om vi nu fokuserar på de ungdomarna som bantar, hur ska man som förälder veta att en bantning har gått? Var ska man dra gränsen? Sen så förstår jag ju att det är aldrig bra för en ungdom att banta. Men det kan också vara svårt som förälder att veta när man ska sätta ner foten, så att säga.
Precis. Men från förälderns sida ska man aldrig uppmuntra till bantning om det är en person som har en normalvikt. Aldrig uppmuntra till bantning hos en person som inte är färdigvuxen, alltså, eller som inte ännu uppnått vuxen ålder, för att det är en period när det är ännu farligare att banta, större risk att man kanske hamnar i anorexi. Vi vet inte vem av oss som kommer utveckla anorexi. Det finns inga garantier för att man inte skulle få det. Så därför så är det att utmana ödet att låta en tonåring banta. Sen förstår jag att det är en större grupp i samhället som har problem med fetma idag. Och där inom barnmedicin så, där jobbar man ju naturligtvis med de patienterna att de ska nå en normalvikt. Och där måste man då uppmuntra bland annat till hur man äter och fokusera mycket på det och fysisk aktivitet och sådär. Så att det är en annan grupp, men man ska se upp med tonåringar som är normalviktiga och börja banta, för det finns ingen anledning av hälsoskäl att de ska banta, eller de får inte banta, skulle jag säga. Och jag brukar också rekommendera, eftersom då tonårsflickor är den största riskgruppen, att är man förälder till en tonårsflicka, se till att det inte finns en våg hemma. För där kan det bli en fixering att man börja testa, så ja, men jag springer en mil, vad händer då med min vikt? Och att man också ska försöka ha koll på, äter mitt barn som han eller hon ska? Så att man försöker åtminstone äta middagsmålet ihop, så att man ser att man äter en normalstor portion då. Mm. Att inte hela tiden ursäkta, ja, men jag åt hemma hos min kompis eller någonting sånt där, va? Utan att det är tillfället på dagen som man kanske faktiskt kan ha koll på att barnet äter som han eller hon ska.
Det var en bra tips.
Verkligen.
Jag funderar på förbantning, då tänker man väl kanske i första hand på kosten och att personen kanske äter mindre. Men man kan ju även gå ner i vikt genom att börja träna väldigt mycket. Och det känns på något sätt lite enklare att förstå att man ska notera om ens barn till exempel slutar äta middag tillsammans med familjen eller tar väldigt lite mat eller lagar egen mat. Men det kanske kan vara svårare att se om en person börjar träna väldigt mycket. Så det är så lätt att man får uppmuntran om att vara bra att vara ute och sprang och sådär. Hur ska man tänka kring den grejen om man märker att ens barn börjar träna otroligt intensivt? Ska man även då börja tänka, oj, kan det vara en ätstörning? Eller hur ska man liksom värdera där, att uppmuntra eller att inte uppmuntra?
Nej, men man ska väl se till att barnet inte går ner i vikt, eller ungdomen går ner i vikt under träning. Och tränar man intensivt så måste man ju öka sitt matintag, att man verkligen ser att det gör den här ungdomen då. Ja, det är väl det jag skulle säga i första hand. Sen sådana här tecken på att man är svält, det är också att man får psykiska symptom, att man blir nedstämd, tillbakadragen, inte så stort behov av att umgås med kompisar. Så det kan ju också vara sådana här varningssignaler, om man inte riktigt, man har ingen våg hemma och sådär, som jag sa att man inte skulle ha. Men man känner att det känns som den här personen, eller vår dotter eller son, magrar och sådär. Och ser man då några lite psykiska symptom också på det, så tycker jag också det är en varningsklocka.
Sen det är också, det är så svårt, för att just i tonåren så får man ju vissa symptom som personlighets, nästan, man blir nästan personlighetsförändrad, för att det händer så otroligt mycket. Och man blir ofta, så säger man bara, ah, men det är en tonåring, det är normalt liksom.
Absolut.
Och också det att speciellt tycker jag killar i alla fall, de växer så snabbt i längden, så de blir väldigt ofta väldigt väldigt smala. Och då är det ju normalt, för att de bara har inte energi att lägga på sig, utan allt går i längdtillväxten. Så det är också svårt att vara förälder och veta när är det liksom, när ska man dra öronen åt sig.
Men då kanske det är så också att skolan signalerar att det går inte lika bra med studierna, för har man en anorexia så får man svårt att koncentrera sig, man får svårt med minnet, nedsatt förståelse och sånt där. Så att det kan ju då vara indirekta tecken på att här är det saker som inte är som vanligt, här har personen förändrats, och det kan vi inte bara förklara med att personen har hamnat i puberteten.
Om man som vuxen är då orolig över sitt barn, jag vet ju efter barnkursen att man kan kolla på tillväxtkurvor, och det är ju liksom ett sätt att bedöma hur barnet växer och så. Men vad ska man göra? Vem ska man kontakta? Är det vårdcentralen, eller vad ska man göra om man är orolig över sitt barn?
Ja, alltså, är det inte superakut då, att det är en extremt avmagrat barn man har hemma, så kan man börja på vårdcentralen och man tar lite prover, man kollar hur det är med vikt och längd, och man kan ju också prata med skolhälsovården naturligtvis, för skolsköterskan har ju tillväxtkurvorna och som man kan titta på, har det hänt någonting, har kurvan planat ut eller något.
Och om man tänker då på undervikt, vad finns det för hälsorisker med att vara underviktig? Det vore intressant att höra både riskerna som barn, men även risker att vara underviktig när man blir vuxen.
Ja, om, om undervikten hänger ihop med anorexia nervosa, då kan man säga att det finns inte ett organ i kroppen som inte är påverkat. Om vi nu tar till exempel hjärt-kärlsystemet, så får man hjärtrytmrubbningar. Det vanligaste är bradykardi. Och är man riktigt lågviktig, då kan det också leda till en arytmi. Man säger till exempel, har en person en pulsfrekvens under 40, så är det en indikation för inläggning, akut inläggning. Mm-hmm. Och man får ju också lågt blodtryck. Sen så får man en låg kroppstemperatur för att ämnesomsättningen går ner. Mm. Man försöker spara kroppens energi så mycket som möjligt. Sen kan man se på blodbilden, oftast inte förrän det har gått ganska långt, men man kan till exempel se anemi och också att elektrolyterna är låga. Sen tandstatus, om det är så att du har en anorexi där du också kräks, då får du karies och emaljskador. Ja, och sen om man ser till hjärnan, så tittar man på en datortomografibild eller magnetkamerabild, så är hjärnan mindre under tiden du har din anorexi.
Det du pratar om, vi kan till exempel ta hjärnan, att den är mindre. Mm. Är det någonting som är reversibelt som kan gå tillbaka, eller är det, kommer det att, den kommer att, storleken kommer att vara påverkad även efter att man har kanske gått upp i vikt förhoppningsvis?
Ja, alltså de undersökningar som är gjorda när man har följt upp, så i de flesta fall så normaliseras hjärnvolymen när man har tillfrisknat, men inte i alla fall.
Men jag tänker på att
mens
är ju allra högsta grad aktuellt här, både för att många får ju sin mens i tonåren och puberteten, men också för att ett så vanligt symptom när man är underviktig är ju också att mensen uteblir. Mm. Och då undrar jag om man vet någonting om varför försvinner mensen av undervikt?
Jo, men det skulle jag nog först och främst säga att det oftast handlar om att du blir av med mycket av dina fettceller när du svälter. Och i fettcellerna produceras östrogen, alltså det könshormonet, det kvinnliga könshormonet som behövs för att du ska ha en normal menstruationscykel. Men det finns också vissa fall där man blir av med mensen vid anorexia innan du riktigt har gått ner i vikt. Innan du riktigt tappat så mycket i vikt. Och där tror man kanske att det är en stress, alltså att man har man är väldigt psykiskt stressad, och att det kan göra att menstruationerna uteblir. Men det vanligaste är att det är när du är riktigt lågviktig som menstruationerna försvinner.
Mm. Hur är det sen om man tillfriskar sig och får tillbaka sin mens? Jag vet inte om det här ingår i ditt område, men jag tänker att vanlig fråga från patienterna måste vara, kommer jag kunna få barn och har jag samma möjligheter som alla andra?
Ja, det är en jätterelevant fråga, och det har vi också forskat på. Och äldre studier har visat att det kan vara stora problem med fertiliteten, alltså att man kan få barn. Men nyare studier visar inte att det är något större problem, utan kommer du upp i normalvikt så finns det stor chans, eller lika stor chans som för andra, att du ska kunna föda barn.
Och då undrar jag också, är det så att möter ni patienter som kanske har varit så pass sjuka att även om de återgår till en normalvikt, att de fortfarande inte kan få tillbaka sin mens? Eller är det så att man kan räkna med att mensen kommer komma tillbaka så länge man återgår i vikt?
I de allra flesta fall, så när man kommer upp i hyfsat normalvikt, så kommer mensen.
Vad skönt. Okay. Det är skönt att höra. Mm. Även om man såklart inte ska sträva efter att tappa mensen.
Nej, precis. Mm.
Men jag är lite nyfiken på det här med att du har forskat med ätstörningar. Vad är det du har kollat på i din forskning?
En sak som jag har hållit på med tillsammans med min tidigare forskningshandledare, det är att vi har följt personer som insjuknade i anorexia i tonåren. Och sen har vi följt upp dem flera gånger, och senast de följdes upp så hade det gått 30 år, så i genomsnitt var de 44 år gamla. Och det är helt unikt i världen att man kan följa upp samma grupp efter så lång tid. Och det var 51 personer som hade insjuknat i tonåren, och vi hade också 51 kontroller som hade följt lika länge. Och vi hade kontakt med alla när det hade gått 30 år. Sen var det 4 personer som hade haft anorexi som inte ville vara med. Men stora flertalet ville vara med, och det var väldigt viktiga data, och vi är väldigt glada för det. Mm. Vi har till exempel ingen dödlighet.
Mm. Kunde man se några att man skulle ha ökad risk för vissa metaboliska sjukdomar?
Ja, vi har tittat på det just i våra studier, och det är inte en jättestor grupp, men den är ändå populationsbaserad, så vi har hämtat den från hela Göteborg. Och där såg vi ingen överrepresentation, men det finns studier där man tittar på stora register, där man har sett då att det finns ett samband mellan ätstörningar och autoimmuna sjukdomar. Och det är både det att personer med ätstörningar löper dubbelt så stor risk att utveckla autoimmun sjukdom, och tvärtom att personer med autoimmun sjukdom löper dubbelt så stor risk att utveckla ätstörning. Och bara som exempel på vad jag menar med det här krångliga ordet autoimmun sjukdom, så kan det vara sånt där som reumatism, diabetes typ 1, det kan vara glutenintolerans, alltså celiaki, och inflammatoriska tarmsjukdomar.
Mm. Intressant.
Verkligen. Man skulle vilja veta vad är det som händer på cellerna i kroppen, varför blir det så?
Mm, verkligen. Mm. Har ni hittat något annat som skiljer ut er grupp då, med de som har haft ätstörningar som ni har hittat när ni har följt dem under åren?
Ja, en sak som är viktig att veta, det är ju hur ser det ut med hur många har fortfarande en ätstörning när det har gått 30 år. Och då är det var femte person. Alla har inte anorexi längre, men det är ändå så pass många som fortfarande är i en ätstörning. Och man kan också säga att innan vi följde upp vid 30 år, så hade vi senast följt upp dem när det hade gått 18 år. Och mellan den här perioden, 18-årsuppföljning och 30-årsuppföljning, så kunde vi konstatera att så mycket som var tredje person hade haft återfall under någon period i en ätstörning. Så trots att det har gått många, många år sedan man insjuknade i tonåren, så kan det här komma tillbaka tyvärr.
Mm. Så det låter som att det finns en känslighet att om man en gång drabbats så har man en högre sannolikhet eller då risk att insjukna igen.
Ja, och det är kanske då när det är en period när man har det väldigt tufft. Man kanske genomgår en skilsmässa, eller man har tonårsbarn som mår väldigt dåligt, eller någonting sånt där som gör att man inte riktigt att man inte är i form, om man säger så.
Mm.
Sen är det så här att en stor del har annan psykiatrisk problematik, även om man då är fri från sin ätstörning, så ångesttillstånd och depressioner är vanligt.
Mm. Är det så att det är en ökad risk att någon gång i livet drabbas av ångest, någon ångestdiagnos eller depression om man har haft en ätstörning?
Ja, och under tiden du har ätstörningen så är det enormt vanligt med både depression och ångest. Men det kan också vara så här att även om du tillfrisknat från din ätstörning, så har en ganska stor andel, 30-40%, problem senare med framförallt ångest. Mm. Olika former av ångest. Det kan vara panikångest, det kan vara det som kallas för generaliserat ångestsyndrom.
Mm. Hur ska man som anhörig kunna liksom göra rätt och hjälpa på bästa sättet? Jag menar, ibland så är det ganska starkt nekande hos de här personerna. Och liksom, de är verkligen duktiga på att
visa att allt är bra och man kan bli lätt, jag vill inte säga lurad, för att de vill inget illa, det är en del av sjukdomen. Men det kan vara väldigt svårt för anhörig att göra rätt och kunna hjälpa. Kan du först berätta, vad beror det här på att man nekar sin egen sjukdom? Att det händer någonting i hjärnan, eller vad ligger bakom det? Och sen också lite råd, vad skulle man kunna göra för att hjälpa på bästa sätt?
Om man tänker vid anorexia nervosa, så ingår det i sjukdomen att du egentligen inte alls vill bli störd i det här du håller på med. Du vill fortsätta svälta dig. En del beskriver till exempel att de blir av med sin ångest under svält. Och de tycker att de har sitt, de är inställda på att leva det här livet och vill inte att någon går in och försöker övertala dem att de ska börja äta mer och gå upp i vikt. För när man behandlar dem så är det maten som är medicinen. Och när man börjar äta mer så får man också väldigt ångest. Och det är svårbehandlat det här. Så att där skulle jag vilja svara just att man inte vill bli hjälpt i en del av syndromet. Eller det är en del av anorexia nervosa. Mm. Sen är man tonårsförälder, så är man två i alla fall föräldrar, så kanske man ändå kan övertala den här sonen eller dottern att ändå följa med då, till exempel till en BUP-mottagning eller ätstörningsenhet, så att man får hjälp. Det kan vara svårare att göra det med en vuxen, för då bestämmer du över dig själv, du är myndig, och där kan inte mamma och pappa dra med dig hur som helst.
Men då är det ändå bättre att nämna problemet och prata om det och nämna det än att bara liksom försöka på något sätt gå runt och inte säga ordet att man är orolig.
Ja, och det är ju väldigt tufft det här med att vara förälder till en tonåring med anorexia nervosa, för att det läggs stort ansvar i behandlingen på föräldrarna. Att de måste vara ganska auktoritära på det viset att det är de som bestämmer hur stor portion du ska äta. För när du har anorexi så tappar du omdömet och tycker att en liten portion, det är ju fullt tillräckligt. Så där måste mamma och pappa stå för att det här är normal portion och det ska du äta. Och förutom att man äter 3 lagade målmat om dagen, så krävs det också att du äter 3 mellanmål för att du överhuvudtaget ska kunna gå upp i vikt. Så att det är en väldig kamp för den här personen som är sjuk, men också för föräldrarna, för att hela dagen kommer gå åt till det här ätandet. Många med anorexi kan inte gå i skolan under en lång period, för att allt fokus får vara på att man får i sig alla de här måltiderna.
Men det här vi pratar om, hur man ska reagera om man ser att någon eller misstänker att någon lider av en ätstörning, det leder mig även in på en tanke som jag själv har råkat ut för några gånger. Till exempel när man vistas på ett gym eller kanske ute i en park eller så, och så ser man någon som tränar eller kanske joggar förbi eller så, som man är otroligt underviktig och man får en stark känsla av att här är något som inte står rätt till. Då kan jag i alla fall personligen bli ganska berörd och känna att jag skulle vilja hjälpa den här personen, undra om den har någon runt omkring sig som tar hand om den eller som har sagt någonting. För det kan ju vara även lite kanske yngre vuxna som har flyttat hemifrån och sådana saker som inte har några runt omkring sig. Jag har själv inte liksom tagit steget att gå fram till någon som jag inte känner, för att det känns så inkräktande på en annan person. Men jag har funderat många gånger på, borde jag göra någonting eller ska jag bara låtsas som ingenting?
Jag håller med.
Har du några tips och råd kring det?
Ja, det är ju en jättesvår fråga. Jag tycker det är jättesvårt själv att hantera det. Men jag tänker, är man på ett gym så brukar jag gå till personalen där och säga att nu är det några personer här som är väldigt underviktiga. Och det är farligt för dem att träna. Och vad har ni för policy kring det här? Och om ni inte har någon policy så tycker jag att det är väldigt viktigt att ni funderar kring det här. Och har jag också sagt att jag skulle kunna föreläsa om ätstörningar om det skulle vara så.
Mm.
Sen kan det ju vara att man har en vän som man ser håller på att hamna i till exempel anorexia nervosa. Och det är ju också jättesvårt, även om det är en vän. Det är inte alltid så lätt att prata med den personen om det här. För att den kan ta väldigt illa vid sig och man kan bli avsnäst. Och så blir det jättedålig stämning. Man kanske till och med blir ovänner. Men jag tycker ändå att man ska försöka kommunicera. Att man känner i alla fall att kanske är det här någonting som gör att personen öppnar upp sig och så.
Jag vill slutligen också fråga om mortaliteten i anorexi. Jag vill gärna i alla fall tänka att med tanke på den uppmärksamheten att störningar har fått, inte minst via sociala medier, att det skulle kanske vara också att resurserna riktas bättre och att det finns möjlighet att behandla fler och ge bättre behandlingar. Men hur ser det ut i verkligheten om man tittar på liksom år efter år? Är det utveckling åt rätt håll eller hur ser det ut?
Jag skulle tro, och det betyder inte att jag inte är uppdaterad eller påläst om detta, men det finns indikationer på att det går åt rätt håll. Och en orsak till det är att det först på 90-talet växte fram specialenheter för ätstörningar, till exempel i Sverige. Och i och med det så tror vi att dödligheten har minskat. Och det finns till exempel svenska registerstudier där man såg att personer som var födda på 50-60-talet, de hade högre dödlighet än de som var födda med 60-70-tal. Och det låter ju väldigt som väldigt gamla personer, men de som dör i anorexia är sällan tonåringar, utan då har man nått vuxen ålder. Så att när man tittade på dödligheten så var det i början av 2000-talet, och då kunde man konstatera att de som var födda 10 år tidigare, alltså 50-60-tal, än 60-70-tal, då såg man att det gick ner i dödlighet. Och det finns också en nyligen publicerad dansk studie där man tittat över en 40-årsperiod. Senaste 40 åren på dödligheten, och det visade också att det såg mycket bättre ut de sista kanske 10 åren. Men det finns också såna här studier där man då har tittat på alla undersökningar som har kunnat rapportera dödlighet, och när man slår samman alla de studierna så får man fram en siffra, och den siffran är att det är 6 gånger ökad risk att dö en för tidig död om du har anorexia jämfört med normalbefolkningen i samma ålder. Och den siffran är väldigt hög. Alltså den är kanske den högsta bland de olika psykiatriska diagnoserna. Men det troliga är att det går åt rätt håll, det minskar. Och många dog faktiskt innan på intensivvården, för man förstod inte riktigt hur man ska behandla dem när de är väldigt, väldigt lågviktiga.
Mm. Men jag funderar på, man kanske inte vet det, men dör de flesta på grund av att de svälter ihjäl, eller dör de flesta av självmord, eller varför dör de?
Jättebra fråga. Och då skulle jag vilja säga att mellan tummen och pekfingret, en tredjedel dör kanske av självmord. En tredjedel dör på grund av svält. Och att man kanske får en svår lunginflammation och så är då väldigt, väldigt underviktig. Och då överlever du inte den lunginflammationen. Och sen har man också sett att kanske runt en tredjedel, där är det andra faktorer som spelar in också, och att många i den gruppen har ett alkoholmissbruk, och då klarar inte riktigt kroppen att du till exempel, det blir en sån påfrestning på till exempel levern att du får en leversvikt eller sådär, va? Så ser det ut.
Vi har en fråga kvar.
Precis. Så vår sista fråga är en fråga vi ställer till alla våra gäster. Och den får du tolka som du vill. Om du vill ha det personligt eller generellt så. Men det är ditt bästa hälsotips.
Ät så normalt som möjligt. Hoppa inte över måltider. Ät 3 lagade mål mat om dagen. Du kommer inte gå upp i vikt av det, utan du kommer vara på en normal vikt då. Så att, och ju mer man experimenterar eller man försöker banta, det blir alltid bakslag då, kan man säga. Att om man går och hoppar över frukost och lunch, så är man så superhungrig på kvällen, så då är det snarare en risk att man hetsäter då för att kompensera för det här hungern.
Det låter väldigt sunt,
verkligen,
att äta normalt.
Det är ett bra sätt, tror jag, att försöka leva och orka och sådär.
Verkligen. Stort tack, Elisabeth.
Tack.
Tack ska ni ha.
Hur känns det, Elsa?
Jo, men det känns bra. Jag tyckte det var fint. Off record, när vi hade poddat med Elisabeth, så frågade du mig ju hur jag fick, vad jag fick för känslor av det här. Att du var lite orolig i och med att jag har själv en ganska tung ätstörningsepisod för mitt eget mående.
Precis, du har ett bakgrund som inte någon annan som jag känner faktiskt har. Även om de flesta tjejerna har haft någon typ av... alla har haft någon kamp om vikt.
Ja, tyvärr.
Och sånt. Tyvärr. Som vi sa i podden också, det är så otroligt många som bantar och sådär.
Ja.
Men din historia är ju något... något som verkligen berör mig djupt.
Ja, vad fint. Ja, nej, men kort sagt så var jag inneliggande och var ganska svårt sjuk. Men för mig att få liksom intervjua en så här liksom välutbildad person och få höra och även sprida till andra kunskap om sjukdomen är bara så himla viktigt och känns så meningsfullt. Och det här är ju verkligen någonting jag vill jobba med mer när jag är färdig licensierad doktor eller legitimerad doktor. Och jag tror att det finns så mycket viktigt att få ut av att kunna dela informationen till andra. Och samtidigt tycker jag att det är väldigt, det känns som en styrka för mig att ha varit väldigt, väldigt svårt sjuk och att sen nu kunna vara frisk, må bra, inte ha den här ångesten kopplade till maten och leva ett helt normalt liv.
Det är fantastiskt.
Ja, för det är något som jag vet att jag själv saknade lite grann. Eller för mig kändes det som att när jag var sjuk att det finns inte en möjlighet någonsin att jag skulle kunna leva ett friskt liv. Och att då kunna liksom visa för folk som kanske är sjuka just nu att men det går, alltså att man kan vara ett levande exempel.
Precis.
Det är någonting som jag tycker är liksom...
Verkligen vara ljuset i den hopplösheten. För det är verkligen något, oavsett om det gäller depression eller andra psykiska sjukdomar, så tror jag att en gemensam faktor är just känslan av hopplöshet.
Ja.
För det är inte som ett brutet ben att du vet att du ska vänta 6 veckor så är det läkt.
Ja. Och samma sak med panikångestattacker. Just där och då känns det ibland som att man ska dö. Alltså det känns som att det finns inget slut på det här. Jag kommer inte överleva. Men det finns ju det. Och just att kunna påminna sig själv och andra om det, så himla viktigt.
Absolut.
Hur känns det för dig?
Ja, men det känns bra. Jag tyckte att det var intressant att höra vad hon tyckte om just det som vi tog upp tidigare. Jag har lagt märke till också individer som tränar i mitt gym, som jag är faktiskt riktigt orolig för. Och ibland känner jag att skulle jag vara instruktör så skulle jag liksom... väger att ha dem på mitt pass, för att man kan faktiskt få liksom arytmi och hjärtstillestånd om man är riktigt smal. Så det är något jag tänker på om jag ska gå på mitt gym och säga till faktiskt i receptionen. En annan sak är jag har liksom flera stycken i min närhet som har haft ätstörning någon form av, och jag tar med mig det här att olika svåra situationer i livet kan trigga igång en ätstörning igen. Speciellt just nu är jag orolig av en i min närhet, så att jag ska faktiskt ta tid för mig och ringa den här personen och kolla hur läget och bara prata om det och säga att jag är orolig. För att det är bättre att ha lyft oron än att bara blunda för det.
Mm, jag tror det är jättebra. Det är också någonting som jag själv har reflekterat över både när jag var sjuk men ännu mer kanske efter nu. Att så många i ens närhet som man uppmärkte att de var obekväma i det. Och då blir man ju själv ännu mer tillbakadragen. Mm. Det här med att man isolerar sig.
Mm.
När ens närhet liksom drar tillbaka och visar osäkerhet.
Mm.
Så blir det ännu svårare för en själv att be om hjälp.
Mm.
Så jag tror det är jättebra att våga.
En sak jag vill också lyfta och skicka med till lyssnare. Jag vet inte om det här är kanske inget vetenskapligt beprövat eller så. Men jag har märkt att personligen jag och många andra som jag har pratat om det här tycker likadant att kommentera någons vikt, alltså oavsett om någon har gått ner i vikt och då kommentera positivt, alltså och säga bara åh vad bra du ser ut och sådär, det är något man ska inte göra för att det kan driva på personens liksom det här bara oj jag får uppmärksamhet då kanske jag ska fortsätta gå ner i vikt men likadant då, går man några kilos upp i vikt kanske man inte ska säga om, heller om det såklart om det är liksom allvarligt då är det läge att kommentera men jag tror att vi för ofta lägger märke till utseendet faktiskt.
Ja, verkligen.
Och speciellt vikten.
Ja, och jag tror det är extra vanligt i de kretsarna vi har inom att vi tränar mycket. Så att det är bra sak att tänka på.
Verkligen.
Och det behöver inte ens vara att man kommenterar vikten. Det kan även vara bara, herregud vad snygg du är. Typ dina abs poppar. Eller
ja. Ja, exakt.
Jag vet inte vart man ska dra gränsen. Jag tycker det är svårt. Det är kul att få ge varandra komplimanger.
Absolut.
Men det får inte bli triggande.
Nej,
man får,
nej.
Jag tror också det är lite från individ till individ. Men hellre ge komplimanger om någonting annat i så fall, tänker jag.
Precis. Kanske hellre typ liksom
stark
eller att man gjorde bra ifrån sig på en workout eller något sånt positivt än att kommentera just utseendet.
Ja. Jag tror det är en bra grej.
Mm.
Bra. Lyckopiller, lyckokiller.
Åh, det har vi inte ens tagit.
Exakt, jag höll också på bara.
Men jag tänkte bara avsluta, bara ta hand om er. Men okej, då kör vi lyckopiller och lyckokiller. Jag kan börja med lyckokiller.
Yes.
Och det
du vill på
jag vill bara få det ut.
Du har lite, ja, välkommen in idag i rummet och var lite lätt deppig.
Ja, alltså jag har haft total breakdown, så kan man säga. Jag bara grät, stressen tog över, det var för mycket, jag har vaknat idag, jag har skrivit och försökt ta hand om mig själv och tränat och ätit och tagit en tupplur. Alltså det känns som att jag har liksom verkligen gjort allt rätt och försökt göra allt rätt.
By the book.
Exakt, men alla känslorna kom ändå och liksom känslan av att det är så mycket plugg och jag kände mig så ensam. Jag var liksom hemma hela dagen själv, det fanns ingen kompis att plugga med. Så jag har haft en pissdag. Först ringde jag mamma och bara grät. Och jag älskar mammor som svarar. Och bara liksom de finns alltid där. Sen promenerade jag hit och det blev lite bättre. Sen kom vi in i lägenheten och så stod Elsa på en bra låt och tvingade mig dansa. Och jag kände mig först som en tonåring som bara, nej det här är så pinsamt, jag vill inte. Men sen
det blev några dance moves.
Ja, det blev så. Så nu kan jag säga att jag sitter här ändå leende på läpparna. Så någonting har blivit bra.
Ja, men det är fullt förståeligt, tentaperioder och sista tunga tentan snart är över.
Och också bara säga det att absolut det är skönt att studietiden är över. Men det är också ganska stor, alltså det är liksom identitetskris.
Oh ja, alltså jag har redan ångest för den grejen. Jag vill ju typ inte sluta vara student för att jag är bara så rädd för att det är trygghet, det här är min lilla trygga vagga här som student.
Exakt. Men vad är din... Vad är din lyckokiller?
Jag känner att min energi, det är som att min energiburk är hälften så stor som den brukar. Det känns som att jag kan inte göra speciellt mycket saker innan jag blir trött. Jag vet inte vad det är. Det är liksom, när halva dagen har gått så är det som att min energi har tagit slut. Och ja, att acceptera det kan vara lite jobbigt ibland. Jag vet inte, det kanske är en period just nu. Man kanske är ett resultat av att ha kört fullt ös, medvetslös. Ganska mycket, ganska långa perioder i livet. Men det är lite så jag känner just nu. Mm. Och någonting jag så här brottas lite med. Jag funderar på hur ska jag planera min sommar och min höst. Och det här också med förväntningar från andra. När folk liksom, okej, men du ska göra examensarbetet i sommar. Och vad ska du göra till hösten då? Man liksom har förväntningar från omvärlden också. Att man ska ha planerat allting i detalj. Men att man kanske vill försöka få bara, jag vet inte, jag tar en sak i taget. Så får vi se vad som händer sen. Och det bara, man känner bara, låt mig vara.
Ja.
Ja, så lite så känner jag. Lite jobbigt typ.
Men det är bra träning att bara låta folk tycka vad de tycker. För de kommer tycka att du ska skaffa barn innan du är 30. Och folk kommer alltid tycka massa saker. Och du måste bara bestämma att du gör på ditt sätt.
Ja.
Och det är det bästa sättet.
Amen. Det är bra.
Okej, jag hade velat avsluta med en gemensam lyckopiller för att annars blir det jättelång avsnitt, men vi kör bara sen och...
Ni får stå ut med oss lite till.
Ja.
Shoot.
Okej, min veckans lyckopiller, jag tar det bara spontant och det är faktiskt något, det är väldigt fint. Ändå bra vänner och att våga liksom plotta sig för sina vänner. Och då kunna få hjälp och bli liksom sedd är väldigt fint. Så något jag rekommenderar starkt. Man behöver inte berätta sina problem till alla. Men de du litar på och vågar. Det
ska man vara tacksam. Det är också det. Alla har inte så nära vänner som man är så trygg med. Så någonting att vara tacksam för.
Absolut. Supertacksam.
Verkligen.
Vad är din lyckapiller?
Att mina föräldrar kommer hälsa på mig imorgon.
Nej, vad roligt!
Ja,
jag visste inte det.
Ja, jag har inte träffat dem. Min familj är uppväxt i Luleå. Det är ändå lite bökigt att ta sig mellan Göteborg och Luleå.
Ja.
Och det är första gången de kommer hit på väldigt länge. Och jag har inte träffat dem på typ sen i julas. Så det ska bli superkul. Och vi har massa roliga saker planerade.
Vad mysigt.
Det är så här någonting jag gått och längtat efter. Alltså... mor och far. Så himla mysigt.
Jag förstår. Jag blir varm i själen när jag hör att de ska hit.
Ja, jättekul. Så med de glädjande budskapen, vänner, mor och far, tycker jag att vi hälsar er en trevlig torsdag.
Det gör vi.
Puss och kram.
Puss, puss.
Läkare med Värna och Elsa.